When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din habila haverist. Ditt håglösa havsverk i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Jag tänker att jag går direkt in i underfundighetens värld. Jag orkar inte riktigt idag börja så här mjukt. Ibland känner jag för att gå rakt in i fantasin. Jag skyndar förbi formaliteterna såsom klargörandet om vad det här är för en sorts podd. Tydliga hej och hallå till respektive majestäter på varsin sida av gången. Det är ju konstigt det där att kungligheterna på förr i världen så satt ju kungen på som en liten balkong med utsikt rakt mot scenen. Alltså på en bra plats teatermässigt. Men av någon anledning så har kungalogen i liksom det som vi ser som gamla svenska klassiska teatrar placerat kungen och drottningens loge liksom precis bredvid scenen. Det är väl någon modernyck att man ska titta på kungen då. Man ska titta på kungen, Claes Jepson. Alltså man ska titta mer på den än på pjäsen. Och det är väl, det går väl an. Men det är så tråkigt att, det måste vara så tråkigt att vara majestäterna och sitta där och knappt se pjäsen som den är menad att ses. Och dessutom ha god insyn i kulissen där allsköns svettiga, påstrukna, halvt avklädda skådespelare springer omkring och letar efter sina peruker. Det blir liksom en pjäs i pjäsen som man kanske skulle undanbe sig. Man kan ju tycka att en majestät skulle kunna få styra sina fjät vart man vill. På parketten. Eller på balkong. När jag var liten ville jag alltid sitta på balkong när jag fick chansen. För det lät ju tuffare, häftigare. Man var högre upp, man hade bättre överblick. Tills jag började få frekventera balkongerna lite mer, lite oftare. Och då upptäckte jag att sitta på balkong när man tittar på teater är ungefär som att gå till optiken och läsa det som står på nedersta raden. Är det ett K eller är det ett C? Eller är det ett R kanske? Ja, nu ska jag tänkte inte att det här skulle handla om teater. Men bara därför så ska det göra det. Vi ska besöka en gammal anrik teater som står på Prutsinplatsen. Prutsinplatsen är ju ett av de äldsta torgen i Kavalin. Och där ligger då Prutsinteatern som är en stolt reminiscens av flydda tider. Till flydda tider återgår min tanke än så gärna. Hur gick det till i forna år att fosterlandet värna? Hur slogs man anno 65 till Fänrik Stål, då gick jag hem? Det där var en parodi på Fänrik Ståls sägner av Hasse och Tage. Gösta Ekman gjorde den där passagen. Det här vet jag ju därför att min pappa tyckte mycket om Fänrik Ståls sägner och Hasse och Tage. Det var liksom två favoriter sammanförda i en och samma. Även om det är oklart vad Runeberg själv skulle ha sagt om det glada radarparet. Inklusive då Gösta Ekman, Monica Zetterlund och Tim Bergling. Eller det, jag kanske blandar ihop dem där. Just nu sitter jag i Äventyrsvargen och utanför så regnar det. Det har regnat precis hela dagen. Och det är ju lite som en dröm för mig. Alltid när det regnar brukar jag be en tyst bön i mitt huvud. Snälla, låt det regna hela dagen. Och så gör det inte det. Utan det spricker upp och blir sol. Och världen blir plötsligt ointressant, tycker jag då. Jo, men missförstå mig inte. Jag kan tycka att när det blir varmt och solen spricker igenom molntäcket framåt vårkanten och människorna ställer sig mot de vitrappade husväggarna i staden och blundar och insuper solen med alla sina vidöppna porer, då kan jag också känna en viss uppsluppenhet. Men det är en nyhetens behag som snabbt går över. För sen blir jag trött på det där gasset. Jag vill ha lite jag vill att världen omkring mig ska vara lite nyanserad. Det blir platt tycker jag i solen. Åtminstone den här The Midday Sun. Och då menar jag alltså inte den sån som dyker upp mitten på dagen, utan jag menar den sol. Det fick jag också lära mig som liten av min pappa. Ett uttryck som går så här på engelska. Mad dogs and Englishmen get out in the midday sun. Galna hundar och engelsmän är ute när solen står som högst. Det tyckte jag ju var roligt då. Att det sen berättar en historia om kolonialism och sånt. Det visste jag inte vid den här tidpunkten. Och kanske kan det vara mig förlåtet att jag så okunnigt burit fram detta härskri från en uråldrig kroknad kolonialist hand. Prutsinplatsen är i alla fall ett medeltida torg. Det har legat ett torg där, om än inte exakt samma utförande då, sen 1400-talet. Då, på den tiden, så var det det har varit flera olika saker, men det blev första nedtecknade vittnesmålen om det där torget är att det då var ett fiskhandlarkvarter. Där fiskhandlarna, då var ju allting indelat i skrån. Där alla hade ansvar för sina respektive, som de man var infödd i olika skrån. Det hemska tycker jag är att det gällde ju inte bara snickare eller fiskare eller korgmakare eller konditorer eller bryggare och så. Utan också bödlar och tiggare och sånt. Människor, rättslösa människor, föddes också in i det och kunde omöjligen rubba sin status. Den var medfödd, den så kallade hävden. Jag tycker det är så, ett så skoningslöst sätt. Det är så svårt också för en nutida person, som jag ju då är, får jag förmoda, att föreställa sig en värld där det är omöjligt för mig att klättra eller förändra mitt liv. Min far var bödel, alltså måste jag också vara det. Av skäl som inte riktigt går att sätta fingret på. Jag antar att det rör sig om Guds vilja eller någon annan formulering. På riktigt så, hela bödelsfamiljer, bödelssläkter. Vad är du för en? Ja, jag är ingen, jag är bara en del av en bödelssläkt. Vi hugger huvudet av folk, det är det vi gör. Jag menar det, och då har ju de första bödlarna då i den bödelssläkten är ju gamla straffångar som har fått välja mellan ett straff själva och att börja straffa andra då. Och som kanske förmodligen slutade sina karriärer själva på stupstocken, eftersom det gick inte att helt undfly straffet, man kunde bara skjuta upp det lite då. Det här har jag läst någonstans. Jag kan också ha förvanskat det i mitt huvud. Men då var ju då på Prutsintorget så låg då det här fiskerikvarteret, alltså fiskförsäljarkvarteret, fiskmånglarnas torg. Och det är därifrån ordet prutsin kommer, därför att prutsin är ju det ljud som fiskar säger när de säger prosis till varandra. Därför att det kan ju till och med, inte jag, en extremt korttänkt person kan ju räkna ut att när man nyser under vatten och dessutom inte har några näsgångar på det sättet som vi människor har, det låter det annorlunda än om man nyser, om man är en homo sapiens på stranden. Så när en homo sapiens på stranden nyser i riktning ut mot havet, därför att hon kisar mot solen och den reflexen utlöses eftersom hon är genetiskt predestinerad att nysa varje gång hon ser starka ljus, så far nysningsluften ut över havet och landar som en smal kilformad sten som kastas macka med längs vattenytan. Och under ytan besvarar en fisk, en bjälla, besvarar nysningen. Och då säger man då, prutsin, säger den andra fisken då, prutsin. Tack, säger fisken. För det, då säger man på samma sätt, fast på fiskspråk då. Det låter mer gudbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludbludblud efter, såklart. Och sen så, ja, det, alltså det var ju det ljudet då, eftersom fiskarna ofta nös ofta när man drog upp dem ur spat och la dem i de här trågen då. Och det, fiskar är ju som bekant en dagsvara. Det är ju ingenting man liksom sparar någon längre tid. Framförallt inte liggande utanför, alltså på den här tiden var det inte så att man hade stora istråg där fisken låg, utan den låg var den låg liksom. Och i vissa fall kunde man ju då köpa upp dem i parti och tillaga dem då enligt någon typ av urtida serietillverkningsmodell där man sen kunde försälja det då. Gatumaten, alltså snabbmaten, var frekvent även på den här tiden. Speciellt i vad hette staden nu då? Prutsinov. Hela stan är byggd på fisknysningar. Det sägs faktiskt, det här går ju inte att styrka, men att själva halvön som Prutsinov ligger på är framnyst av små platta fiskar som kallas för Carl Larsson-fiskar. Som har då nyst så att landmassorna har flyttat sig och bildat den här halvön då, där Prutsinov nu ligger. Sen gick ju åren. Fiskmånglakvarteret var ju delvis förfallet och delvis revs då för att ge plats för en stor rådstuga. Och där då rådsförsamlingen satt och dömde i olika ärenden. Det mest kända fallet där är ju fallet med den luspudlade mankemangen från 1511, när fru Anderssons skalbagge hävdade sig ha blivit bedragen av sin äkta man fraterniseringsputte från Skövde. Han hävdade idogt höll sig fast vid sin historia som gick ut på att han inte hade bedragit utan att han hade dragit B. Han hade dragit en person med initialen B och dragit denna. Han vägrades könsbestämma B, vilket indikerar att det var en kvinna eftersom det ju inte sågs med blida ögon att överhuvudtaget slänga fingrarna, eller slänga ett getöga på ett främmande fruntimmer med vilken man ej var vigd i det laga ståndet. Så B var väl förmodligen en det som vi tror, det som historiska källor har senare kommit att åtminstone antyda, att det var bibliotekshögskolestuderanden Britta Åkerbock, pastorsdotter från Vårgårda, som hade stor aptit på livet. Och det sågs ju som sagt inte med blida ögon i en tid när det var lite på modet att vara en riktig dysterkvist. Det slutade till Tom Bombadils fördel. Tom Bombadil var ju en romanfigur som Tolkien hittade på. En person som ingen senare skildrare har velat ge sig på. Därför att de passagerna med Tom Bombadil är skrivna ungefär som om Tolkien har rökt någon typ av väldigt starkt stimuli inför skrivandet av de raderna. Det är en fullständigt obegriplig passage. Förklara gärna dem för mig om du vet sådana. Så och när jag säger att det slutade till Tom Bombadils fördel så menar jag att vi vet inte hur det slutade. Därför det har inte skildrats. Precis som sentida skildrare av Tolkiens verk har valt att bortse från Tom Bombadil-passagerna, så har sentida historiker valt att bortse från det förmodligen väldigt fragmentariska slutet på den här ganska uppseendeväckande rättegången. Jag ska snart komma till teaterbygget, för sen byggdes teatern nämligen då. Det här var ju då efter att rådstugan hade sålts på auktion, för att stan gick nämligen i konkurs 1800 snutt i rutt. Då såldes rådstugan för att få in kontanter till stan. Den såldes för 8 riksdaler till broskomästare Jakob Kärsson, som var en man med stor aptit på livet. Vilket ju inte sågs med blida ögon på den här tiden när det var så att säga på modet att vara en riktig surmule. Och där rökte han då. Han tog med sig den till Fredriksland där han byggde sommarhus av det. Sen flyttade han in där och blev distansarbetare. Är ju upphovsperson egentligen till hela den lilla orten som faktiskt kommer enkom av Petermästare Sotarsson när han invigde den här byggningen. Den lilla staden, förlåt, det lilla samhället Kvacksalva. Anksalva. Döpt efter den salva man besmörjer en anka med vid konflikt med vederbörande. Om man hamnar i konflikt med en anka, då ska man smörja in den med anksalva snabbt, mycket snabbt. Då blidkas ankans vrede och världen kan återgå till det normala. Som alla konnoissörer inom den tecknade, tidiga amerikanska tecknade filmens värld, så är ankors vrede något man ska passa sig för. Och också någonting som återkommer ganska frekvent. Så bara som en sak att ha bakom örat. Att ha en räv bakom örat. Har du träffat någon som har en räv bakom örat någon gång? Man brukar ju säga det om folk. Ja, den nya grannen verkar ha en räv bakom örat. Och det tycker jag är lite konstigt, därför att man kan till att börja med inte säga att någon verkar ha en räv bakom örat. Därför att om någon har en räv bakom örat, då märks det. Det går inte att dölja. Jag vet inte hur det är i ditt universum, men i mitt universum är ju rävar ändå ganska väl tilltagna varelser. Jag menar inte att de är jättestora, de är inte stora som älgar eller valrossar eller så. Men de är ju ändå större än katter. Och katter kan ju som bekant vara rätt stora de också. Det är ju inte som att om man går in i ett rum och det står en räv i mitten av rummet, att man plötsligt bara rycker till. Och herregud, det är ju en räv här. Utan man ser ju räven direkt när man kommer in. På samma sätt är det ju om man har en räv bakom örat. Det är ju inte som att det kommer ju framgå då. När någon kommer in. Då kommer den här grannen som har en räv bakom örat. Då hänger det ju då någon typ av rödmelerad, gläfsande, ängslig varelse. Och klamrar sig fast vid grannens nacke och liksom gör sin närvaro känd på än det ena och än det andra sättet. Jösses, jag börjar bli lite sömnig. Jag märker att jag, förutom då gäspandet, så känner jag att jag, ja, det finns en chans här nu. Eller risk, eller hur man ser det. Att jag faktiskt somnar. Att det blir ett sånt avsnitt. Det brukar ju inte hända så värst ofta. Och tro mig, somnar, det är ingenting jag eftersträvar. Det är ingenting som jag går omkring och längtar efter. Tvärtom skulle jag säga. Jag tycker alltid det är lite genant. Ja, men i alla fall. Prutsintorget hade då, i förlusten av sin rådstuga, tvingats att uppfinna sig själv på nytt. Och det här var ju på 1870-talet. Det är alltså 100 år innan 1800-talet. Så det är 1700-talet för oss då. Oss gängse personer. Och då var det ju på modet. Frankrike var ju på modet. De europeiska vindarna svepte upp över Norden. Det gällde ju även Prutsiniva. Och många ville bygga sådana slagfärdiga moderna 1700-talshus med mycket järn och sånt. Det kanske inte kom förrän på 1800-talet, men du förstår säkert vad jag menar. Det tycker jag för sig är roligt att säga någonting som är sak, fel i sak och sen säga att man nu ju vet att det är fel i sak, men att du förstår nog vad jag menar. Då säger den andra, nej, det gör jag faktiskt inte. Vad är det du säger? Säger du att järn uppfanns på 1700-talet? Gjutjärn, alltså det blev på modet. Nej, det är ju en 1800-talsgrej. Ja, men det är skitsamma vad det är för årtionden. Det är mycket järn och gjutjärn och sånt. Och så är det så här ganska oförsonliga fasader, spröjsat, gjutet, fasta former liksom. Stora fönster, glas var ju plötsligt ganska billigt igen. Det hade ju varit billigt i början på 90-talet, men sen hade det blivit dyrt. Och nu hade det blivit billigt igen då. Så då började man uppföra en teater i ett försök att nydana staden och skapa en identitet. En central känsla av tillhörighet hos samtliga, åtminstone rika personer, borgare och adelsmän då, i staden. Det här misslyckades kapitalt eftersom teatern bara bestod av ett litet alltså en sån gammal kammarteater liksom. Det som blev modernt i början på 1900-talet sen. Små, intima pjäser med mycket som händer på begränsad yta och tid. Och där i mellanmänskliga relationer liksom blev det viktiga istället för stora kungars enorma högtidliga löften och tal. Och arketypiska stora kungar som föll från sin olymp ner till marken i förnedring och förfall. Gudar som straffar dödliga som gifter sig och får barn med gudar och sånt som annars var ganska vanliga teaterteman. Nu dök pjäser som Fröken Bully eller Ett duckehjalt dök upp på teatrarna och plötsligt ville folk se hur det gick till när man satt vid ett köksbord och pratade med varandra. För det visste man nämligen inte hur det gick till. Så då uppfördes då den här första lilla kammarteatern och den blev ju väldigt utskälld eftersom de valde att spela en pjäs av Martin Kellman där. Och man kan väl säga att 1700-talets Sverige var inte moget för Martin Kellermans humor och berättarfauna. Bara det faktum att han till största delen använder sig av talande djur i sina serier. Och också pjäser då. Gör ju att folk började ju ropa, sträcka sig efter biblarna i kyrkoraderna. För att de blev så nervösa och tyckte att det var hädelse då. Att man valde att göra djuren till människans likar. Det här var ju en försyndelse på den tiden. Så då revs den lilla byteatern och istället uppfördes en brunn vars lock inte gick att sätta på eftersom det var felformat. Så man försökte lägga locket på brunnen och det slutade med att man la en stor pressändning över och det blev mögelskador och bödelskador när tre bödlar efter varandra från en väldigt känd bödelsläkt föll huvudstupa ner i brunnen och inte egentligen återhämtade sig märkligt från det fallet. Alltså de föll samtidigt från varsitt håll ner i brunnen. Det var ovanligt på det sättet. Och blev likande som en bödelbukett med benen uppsträckta som slokande daljor över brons brätte. Brobrättet. Nej, brunnbrättet. Brunnens, inte brons. Brunnens brätte. Brunnebrättet. Men sen byggdes då teatern, den stora Prutzinteatern, som då sedan dess har, sedan 1860 fast, har spelat pjäser på årlig basis flera uppsättningar om året, och nu är en av Europas största teatrar fortfarande i bruk, även om stora delar av teatern är förfallna och nedstängda för allmänheten. Bland annat den stora scenen. Den stora scenen var ju under flera hundra år en centralplats på Prutzenteatern. En plats där endast de bästa, de mest framgångsrika, de mest avgudade skådespelargudomligheterna fick uppträda. Sen blev ju det efter ett decennium av slarv med inredningen och så. Så upptäcktes röta i både tak och golv och väggar. Och man valde att pausa produktionerna på stora scenen och lät den sen i praktiskt taget stå förfalla på grund av ett ägarbyte och så vidare. Det är därifrån den här berömda sången kommer, Prutzenteatern, hemmet åt artisten, som du kommer ihåg säkert från när du gick i förskoleklass. Om du inte har gått i förskoleklass ett år sedan, om du precis har börjat förskoleklass och typ gått ut för ett år sedan, då minns du inte den här sången. Men annars minns du den. Så här går den ungefär. Jag kommer inte sjunga nu, utan jag kommer bara prata. Prutzenteatern är platsen för artisten. Prutzenteatern med bojor runt kring vristen. Jag vill en gång flytta stenen som är ställd på stora scenen och rulla den ner i ett glas mjölk. Det är sant, så gick den. Coolt, va? Sablar somna. Nu är jag på väg att somna. Tänk att det skulle bli en sån dag. Den här dagen har liksom gått i ett. Jag ska inte berätta för mycket vad jag har gjort, för att det egentligen inte är relevant. Men jag antar att du vet själv, när man inte har hunnit tänka klart en enda tanke på hela dagen. Och plötsligt så är dagen slut och ändå känns det som att man inte har hunnit med någonting. Ja, jag vet att jag borde hitta en naturlig slutpunkt för dagarna. Det är ju ett av mina största problem, somna. Att jag inte hittar, åtminstone, det är i alla fall så ibland, att jag har svårt att hitta när dagen på riktigt är slut och vad jag ska göra av mig själv då. Låt säga att jag bestämmer mig för att jag jobbar fram till klockan 17 och sen efter det, då är det liksom fritid. Och då minns jag ju hur det var när jag hade ett jobb som jag inte tyckte om. Eller när jag gick i skolan och så. Då tyckte jag ju verkligen om fritiden. Men nu är den svår, för jag tycker att det är så roligt att vara Henrik på jobbet. Jag har så mycket förväntningar och så mycket drömmar och så mycket planer. Och jag drivs av någon typ av vetgirighet som, alltså, den har pågått i några år nu. Men det är som att jag fortfarande måste hissna ibland av att jag tycker att den är så överraskande stark. En vetgirighet. Jag vill förstå det som finns omkring mig. Och det är ju fantastiskt. Jag är väldigt glad över det. Men det gör också att det blir lite besvärligt ibland. Prutzentorget i alla fall, med alla sina gränder och prång och vinklar och vrår, hade tappat bort mig. Nu somnade jag, märkte du? Hade tappat bort mig. Det vet jag inte var det kom ifrån. Det var min sömn. Jag somnade där någonstans när jag beskrev Prutsintorget och alla vinklarna av vråna. Där somnade jag till. Och så fortsatte bara munnen gå. Undrar om den här poddserien kommer att gå så långt att jag på riktigt kommer att somna och bara snarka. Hoppas inte. Det skulle kännas ovärdigt. Jag har ju en kompis, eller jag kanske ska säga hade, för nu var det väldigt många år sedan vi sågs. Han är ganska mycket äldre än jag. Han är ju långt över 70 nu. Och han och jag, vi hängde mycket för många år sedan. Han var belevad i Stockholms teatervärld och tog med mig på olika föreställningar. Och hade olika rabatter eller gratisbiljetter överallt. Så han bjöd med mig och jag gick med honom. Han gick så ofta på teater så det var på något vis som ett andra vardagsrum för honom. Och varje gång som det blev liksom lite mörkt och tyst och lugnt, då somnade han. Och han var väldigt stor och tung. När han somnade då liksom lutade han sin kroppshydda mot mig och snarkade. Så det hördes liksom. Och jag tyckte det var så pinsamt, kommer jag ihåg. Jag puttade på honom och då vaknade han till så där som att, åh herregud, vad är det som pågår? Var är jag? Det var så pikant. Men jag tyckte mycket om honom. Vi hade en väldigt fin... Vi hade fina diskussioner. Och vi var... Ja, vi var liksom... Det var min första... Och kanske också... Till denna dag en av få personer som är mycket äldre än jag. Som är i mina föräldrars ålder. Som jag såg som en kompis. Det var då, på den tiden, så var det ju nytt. För att då han var ju min första den sortens kompis. Han var ju född på 50-talet liksom. Det var ju hur exotiskt som helst att hänga med honom och snacka med honom som om han var typ någon tjomme född på 70-talet. Jag inser ju att det är ju typ jag nu. Jag pratar ju ibland med människor i uppdragsposition, alltså människor som jag antingen som jag jobbar med eller jobbar åt, som är 20 år yngre än jag. jag är ju han, min åldrade teatervän. Jag har ju varit i en del teaterbyggnader i mitt liv, och det som fascinerar mig är de här gamla husen där det har spelats teater i 100 år eller mer. Det finns liksom, när man pratar om det här, att det känns i väggarna, att det finns historia där. Det är ju ingenting man känner. Det måste jag ju ändå få påpeka, att det är hittepå. En gång när jag jobbade på Dramaten så det var ju för många år sedan då. Då var vi där och gjorde någonting. Vi repeterade väl eller något. Och sen så var det någon som kom ner till oss och sa att Ingmar har varit i huset. Och med Ingmar menades då Ingmar Bergman. Då var det så här, fortfarande då. Han var ju gammal och sliten då. Han hade en produktion kvar. Jag tror inte han gjorde någon mer teater i huset då. Men han hade ju fortfarande ett rum där det stod teaterchef Ingmar Bergman på, fast han inte hade varit chef där på 30 år eller något. Som han, som jag förstår, bara använde som han ville liksom. Och han hade då varit i huset. Och det var ju, betydde mycket då. Det kändes ju lite när man jobbade på Dramaten att det var ju Ingmar Bergmans hus. Och det har jag åtskilligt att säga om. om en teaterbyggnad som kallar sig själv för en teater som kallar sig för Hela Sveriges Teater, men som samtidigt ägs av en gubbe som bor på Karlaplan och heter Ingmar Bergman. Jag har mycket att säga där. Men då hade han ju då varit i huset, och då sa folk runt omkring mig, ja, jag kände att det var något, sa folk. Jag kände det i väggarna, det kändes i huset. Lite grann som om hela huset liksom spänner sig när den stora Ingmar Bergman, eller lille, beroende på hur man varifrån, vilket perspektiv man väljer att betrakta honom. När han hade varit i huset. Och det måste jag ju, förlåt mig om det är så som att du tänker att sånt här, jag ger avtryck, men alltså jag måste ändå säga att jag tror att det är väl ganska, det måste väl vara så att det är vi som tillskriver betydelsen, för att jag menar, vad händer annars? Det måste ju finnas människor som, om vi nu pratar om att det är människor som lämnar de här spåren, det måste ju finnas personer som är viktiga av tusentals andra anledningar än av de anledningarna som vi hänvisar Ingmar Bergmans viktighet till, så att säga. Det måste ju kunna komma in en, vad händer om det till exempel kommer in en någon som ska fixa rören under stora scenen, vattenledningen under stora scenen, och den personen är en grym människa som har begått massa brott och sånt, förfärliga, hemska, förkastliga handlingar. Men det är ingen som ser den personen. Den bara går in där och gör det här. Och sen, då kommer ju ingen att känna det är något här, liksom. Så det känns så konstigt att vi tillskriver den där typen av spårskapande egenskaper bara till någon som vi själva vet exakt vad den gör och vad den är. Det är ju aldrig så att någon känner när man går in i ett rum, här har det varit, jo det kanske, jo men då kommer man in på det övernaturliga, alltså. Men nej, men du förstår väl kanske vad jag menar. Somna. Men ja, då sa jag i alla fall folk att de känner det. Och då minns jag att jag blev provocerad. För även om jag naturligtvis hade väldigt stor respekt för Ingmar Bergman då, så var jag ju ändå, tyckte jag ändå då att det var liksom för ljuget att hålla på att prata om det som att han, den här lilla gubben, skulle kunna skapa spår, som han var magisk, en magisk liten man som kom in. Och det var ju själva verket i oss som spåren lämnas, naturligtvis. Det är vi som målar spåren på de här kalla döda ytorna som ju ett hus faktiskt är, oavsett hur mycket själ och patina vi tillskriver det. Men med det sagt då, så var det ju det här när jag var inne i en gammal teater i Berlin, en sån som har stått sedan gamla östtyska dagar, och det var liksom då kände jag ju när jag gick omkring där, men det var ett hus som idag spelade ungdomsteater, barn- och ungdomsteater, men som var en sån gammal så kommunistteater liksom, alltså en sovjet, från sovjettiden, där ju teatern var ett verktyg, ett propagandistiskt verktyg, och att det var ett hus som verkligen var av yttersta politiska vikt. Och då tyckte jag att väggarna talade då. Där inne, sa guiden, där inne satt partirepresentanten. Han var alltid närvarande på alla teaterns öppna timmar. Han hade finger med i allt som hände, bevakade allt som hände. Och mina teaterkollegor berättade att när de jobbade med en östtysk regissör då på 70-talet, så i Sverige, så kom det partirepresentanter från Östtyskland, från kommunistpartiet, och tittade vad han höll på med, så att han inte gjorde bort sig liksom, eller förtalade eller gjorde något otillåtet. Och det där, då kände jag ju när jag gick omkring där att väggarna skälvde av den här fångenskapen som det måste ha varit. Men också naturligtvis, det är så lätt att tillskriva mörker till allt det här. Men också måste det ha funnits en känsla av dallrande närvaro. Som att varje ord spelade roll. Minsta lilla tecken, minsta lilla undanskymda gest är viktig. Men det var ju exotiskt för mig då att tänka på när jag i liksom en tid när mycket är bättre än kvalitet är bättre än kvantitet är bättre än kvalitet. Att det idag är som att det är så mycket som faller förbi oss, för vi är så översköljda av stimuli. Prutzenteatern var ju en sån här, är ju en sån här plats då, där man numera spelar man ju då bara pjäser om gurkmajonnäs, för det är ju lite, ligger lite i tiden då. De jobbar numera efter tesen att gurkmajonnäs, det är vår nya konstnärliga linje. Så alla pjäser heter någonting med gurkmajonnäs eller har en handling som leder in tankarna eller associationsbanorna, eller så handlar de bara rent faktiskt om gurkmajonnäs. Men det, man begränsar sig lite, men det är där som den konstnärliga utmaningen finns. Hur smyger man in gurkmajonnäs i pjäsen om Hamlet till exempel? Var det till exempel gurkmajonnäs som den döde kungens farbror hällde i sin brors, nej, den döde kungens bror hällde i sin brors öra när han låg och sov i trädgården? Det tyckte jag för övrigt alltid var så, som yngre tyckte jag alltid var så makabert och märkligt. Hamlets pappa blir då mördad av sin bror, och alltså Hamlets farbror mördar sin bror, Hamlets pappa som är kung. När Hamlets pappa då sätter sig i slottsträdgården och somnar. Jag tycker liksom att det är något så fint över det där. Jag ser för mig hur han kanske är lite till åren, pappan. Han kanske han är trött liksom. Och det är ju 1400-1500-tal. Och han sätter sig där i den fina prunkande slottsträdgården i någon stol av antika, en antikt designad med sån pelare som håller upp en sån skålformad stol utan ryggstöd, eller litet ryggstöd bara för svanken. Nej, han måste ju kunna luta sig mot något. Ja, han lutar sig mot någon. Det är någon divan, någon bänk kanske. Sån marmorbänk. Och så somnar han då så där som man kan göra. Och det gör man ju bara. Man somnar ju bara utomhus om man är riktigt trygg. Jag har ju själv aldrig somnat utomhus. Nej, det är sant. Jag har nog aldrig försökt tänka efter. En gång, jo, häromdagen. Det här är ju helt fantastiskt. Ja, det är några veckor sedan nu, men vi fick ju hit Nina har en kompis här nu. Hon är väl min kompis också. Och hon har precis fått barn. Och hon var här och med sin bebis som var 3 månader gammal. Och jag blev liksom så himla jag blev så påverkad av den här bebisen. Jag vet inte om det är för att jag har inte haft kontakt med så mycket bebisar sedan min dotter slutade vara en sån. Att det fyllde mig med, jag tror att jag kände så mycket starka känslor att jag blev helt slut. Fast jag vet inte riktigt. Jag kanske hade sovit dåligt också. Det hade jag väl förmodligen om jag ska vara krass. Men det var i alla fall som att den här lilla bebisen kom in och sög ur all min alltså sög i sig hela dagen. Så när han somnade, jag bar honom jättelänge för att jag ville låta mamman få liksom snacka med Nina och så jag bar omkring på honom ganska länge. Och det har jag inte heller gjort sen Harriet var liten typ. Eller sen Harriets minsta kusin var liten. Det är ju 7 år sedan. Så bar jag omkring då på honom. Och han somnade på min arm. Jag bar honom som den här tigern i trädet kallar vi det för. Han ligger liksom på mage. Och jag håller i armarna som en ögla liksom. Så han hade ont i magen, så då blev han så han fick ju prutta ut den där gasen när han låg på magen på mina armar. Och så bar jag omkring med honom så där. Jag fick jätteont i ryggen. Det hade jag också glömt bort, hur ont man får i ryggen av att bära på en bebis. fast den inte väger något, nästan. Jo, och då, sen när vi hade lagt ner bebisen och den hade somnat, vi skulle gå ut och gå med den. Då satte jag mig vid husväggen här och väntade på att alla skulle göra sig klara i hallen där inne. Och då somnade jag typ fem sekunder mot väggen och sen kom de ut och sa, oj, sover du? Det tror jag är första gången som jag gjorde en sån Hamlets pappa-grej. Att jag somnade utomhus. Alltså jag försöker tänka efter om jag inte har somnat utomhus någon, men jag tror inte det. Jag har aldrig känt mig trygg nog att somna. Jag somnade på tåg några gånger och så här, i offentliga miljöer och så. En gång när jag var i 20-årsåldern så har jag somnat på en flygplats i England. Men då hade jag åkt tåg. Nej, då hade jag åkt buss i typ 12 timmar eller något sånt där. Och försökt sova på bussen och det gick inte. Och sen var vi tvungna att vänta 6 timmar på den här stängda flygplatsen. Då minns jag att vi somnade på våra väskor. Men annars så har jag inga minnen av att jag har somnat utomhus. Förutom då efter bebisbläckan. Men så det är ju, indikerar ju att man känner sig helt trygg. Det är som att det är ens säng. Ja, och då smyger då kungens makthungriga bror fram. Och när kungen sover så häller han då ett gift i den sovande kungens öra så att han trillar omkull och faller till föga för omständigheterna. Det tyckte jag var så elegant men också så sorgligt och makabert liksom. Ja, så det är en utmaning då att få in gurkmajonnäs i pjäser överhuvudtaget. Då. I Hamlet skulle man ju kunna låta kungens bror hälla gurkmajonnäs, förgiftad gurkmajonnäs i den sovande kungens öra. I Romeo och Julia, alltså nu pratar vi Shakespeare, man kan ju gå vidare också, men i Romeo och Julia så skulle det ju kunna vara så att det är gift som som Romeo dricker och dör av. Och som Julia försöker dricka det sista men hittar inte. Det finns inget kvar. Det är gurkmajonnäs då, förgiftad gurkmajonnäs. Vi skulle kunna ta fröken Julie då. Då är ju Jean och fröken de... Det är väl så att det finns en hushållerska va, som heter Kristin som ju är i full färd med inför den stora midsommarfesten att tillaga gurkmajonnäs till alla korvar som ska göras till festfolket, de festande. Fröken Julie har jag för övrigt sett, det är säkert 30 gånger en och samma uppsättning. Jag har sett 2 pjäser som jag minns. Jag har nog sett flera, men mitt första år på scenskolan i Göteborg, man får ju gå gratis på teatern då, eller det var så förr, jag vet inte om det är så nu, om man är scenskoleelev. Och då utnyttjade jag det, dels för att jag var ju så helt fascinerad av att jag fick gå gratis på teater, för jag hade ju knappt gått på teatern när jag var liten, när jag bodde hemma i Falun. Så jag utnyttjade detta. Det var bara jag som utnyttjade det. Det var ingen annan som tyckte det här var kul. Alla andra tyckte att på Stadsteatern var de så dåliga allihop, tyckte alla i min klass. Och det skulle spelas riktig teater som var kött och blod. Det skulle inte vara några låtsas tupéer och pudrade ansikten. Så men jag tyckte det var så spännande med de här stora lokalerna. Och Göteborgs Stadsteater var ju en sån då. Och då gick jag oftast och såg saker på stora scenen. Och den pjäs som jag har sett flest gånger där, jag har säkert sett den 30 gånger. Det var Kung Lear. Med Ivar Wiklander som Kung Lear. Och den var jag helt tagen av. Jag kunde liksom hela pjäsen, alla repliker, allting. Redan då tyckte jag att Ivar Wiklander var gammal. Det är roligt, för det var han väl inte då. Han var väl närmare 60 liksom. Slutet på 50-årsåldern. När jag tittade, han var urgammal då. Han spelade också en gammal galen kung. Ja, det var ju Shakespeare. Och sen på lilla scenen på Göteborgs stadsteater så såg jag då Kung Lear. Med Jakob Eriksson och Gunilla, vad hette hon? Och Angela Kovacs som Kristin. Tror jag. Ja, jag kan ha glömt hur det var nu. Men den såg jag också typ 30 gånger. Jag satt ju där varje kväll i biljettkassan, så var de så här, när kommer Henrik? Och så hade de liksom en biljett redo till mig. Och så jag gick alltid själv och så satt jag där och tittade. Och liksom söp in de här pjäserna. Och i min klass så tyckte de ju att jag var fånig. Liksom, att det var lite stört att gå och se samma pjäs. Men jag kände liksom att jag ville, jag tror också att jag var ensam. Det var ett sätt att komma bort från den där tysta, tomma, vad heter det, förstenade lägenheten. Där möblerna inte var mina. Och jag gillade liksom, apropå att saker sitter i väggarna. Jag gillade ja, känslan i rummen. Det som händer med ett rum när det är i ett teaterrum, när det mesta är inklätt i mjuka ljuddämpande material. Stolarna på parkett. Byxorna på scenen, alltså det som hänger bakom proscenet. Alltså det som är, det heter byxor, det är som små tygremsor som, eller små, de kan vara enorma. Det är tjockt svart sånt, vad heter det, moltontyg som hänger ner från taket i nivåer, så man kan göra sortier och entréer från olika passager. Det dämpar ljud, men det gör också att man kan gå in och ut från i olika nivåer. Det skapar ett djup i scenbilden också. Och i rent scentekniskt så är det också jag vet väl inte varför egentligen. Men på scenen är det också dämpat. Och det längst bak på scenen, det som vanligtvis är en typ av baksida av kulissen. Liksom. Sen finns ju mycket mer scen bakom den kulissen. Och att stå där och att i praktiken vara precis i publikens blickfång, men ändå dold av kulissen. Liksom. Det minns jag var magiskt. Jag tog med en scenografipraktikant som gjorde sin någon slags högskolepraktik eller någonting hos våran scenograf på en teater jag jobbar på. Jag var kär i henne, så jag sa, följ med mig här. Så gick vi in bakom kulissen då, längst bak, där det liksom var ganska smalt och alldeles stilla och tryggt. Alltså inte tryggt, jo, tryggt i bemärkelsen att man kände sig trygg, men också alltså en tryckande närvaro av allt det här hittepået runt omkring. Ingenting här är på riktigt. Allting föreställer något annat. Där stod jag med henne och så sa jag, jag vill bara berätta för dig, visa för dig var den här platsen, hur den känns för mig. Och så tänkte jag typ att hon skulle se hur magisk jag var som stod där och kände in den här platsen. Hon var ganska likställd, likgiltig inför detta, minns jag. Hon nickade lite så här, ja, coolt, typ. Det blev inget. Men jag ville väl dela någonting med henne där. Nu får jag lite så här saknadskänsla, för att det var länge sedan jag stod på en scen nu. Jag kan sakna det. Den där känslan kan jag sakna. Men det är typ det jag saknar. Det där att vara på en scen och den är orörd och min. Men det krävs att det är en scen. Det där funkar inte på ett Folkets hus eller på någon, i någon gympasal där man har byggt ett scenrum. Så jag har ju spelat mycket sån teater också. Det är en annan sorts magi där. Det är någonting i de här gamla 1800-1900-tals teatrarna som, ja, det är ju helt sjukt att jag säger det, men det är någonting i väggarna. Fast jag inte tror på det. Det är ju fortfarande jag, liksom. Men jag tänker att här har tusentals sortier och entréer i olika förställningsfaser pågått. Det har pågått så mycket att verkligheten har liksom slutat spela roll där. Just här finns en buffert. Just här finns en liten tunnel mellan förställningarna. Och i den tunneln är jag fri. Här spelar ingenting någon roll. Här är jag obunden. Jag behöver varken vara det ena eller det andra. Eller både och. När jag kommer ut, då måste jag välja liksom. Och när det är föreställning, då måste jag göra det som jag har blivit ålagd. Men just nu, just här, mellan de tunga, sammetsmjuka byxorna, så kan jag vara oskriven. Och hemlig. Och låta maskerna strömma genom mig som vatten. Ja, där var jag extremt välformulerad och poetisk. Du skriver ner det här, va, Somna? Du skriver väl ner det här och citerar på middagar och sånt. Och namedroppar. Lite i samma veva som du namedroppar typ Olof Palme eller vad hette han? Retorikens fader. Gvoff, Gvoff. Hette han inte så? Farbror Gvoff, Gvoff. Retorikens fader. Ja, det blev lite suddigt avsnitt det här. Men jag tror jag döper det till teatern, tror jag att jag döper den till. Och sen så får det bli vad det blir. Och det är ju som det är, som bekant. Och det har slutat regna. Typiskt. Utanför äventyrsvargen är det nu stilla. Precis som i dig, hoppas jag, Somna. Jag hoppas att det är stilla i dig.